Jag vet inte om Eric Clapton, när han efter sin sons död skrev Tears in Heaven, anade att han skulle skriva en sång som miljoner människor återkopplar till år efter år efter år. Och att han i den där sången rörde vid en fråga som nästan är alla sörjandes och saknandes fråga. Och det är ju den: kommer vi att känna igen varann när vi möts? Would you know my name if I saw you in heaven? Jag ska driva en enda tanke idag på alla själars dag, och det är tron på himlen som återseende, som fest och som det jag vill kalla för förhärligade relationer. Alltså inte nya relationer, men förhärligade relationer. Finns det en bibelvers som jag har idisslat på faktiskt nästan under ett år. Vi brukar ju säga så där, vi predikanter, att det har ringt en vers i oss och så. Men i det här fallet så har det att göra med att jag har skrivit en bok om vila utifrån den judiska sabbatstanken. Och då finns det en vers som man faktiskt inte kommer runt i Bibeln. Och den lyder så här, står i Hebreerbrevet: så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Den grundtanke som ledde till dagens tema, detta den eviga vilan vimlar av liv, är egentligen en ganska enkel eller självklar tanke. Nämligen att vila främst inte handlar om att inte arbeta eller utföra saker. Att inte åka och handla, att inte renovera huset. Utan att vila är någonting mer och större. Att vilan faktiskt är ett alternativt universum som är fyllt av en annan sorts liv än det löpande. Av kreativitet, mognad, växt, drömmar och visioner. Alltså att vilan är någonting som är uppfyllt. Under arbetet så slog det mig att vi faktiskt talar om livet efter detta, eller fortsättningen på livet, just i termer av en evig vila. Så tänkte jag, då borde ju det i rimlighetens namn förhålla sig så även där, att den eviga vilan inte bara är att allt tar slut och det blir tomt och tyst, utan att den också vimlar av liv, att den är uppfylld. Uttrycket den eviga vilan finns faktiskt inte exakt i Bibeln. Det finns i en av de apokryfiska böckerna, Jesus Syrak. Men begreppet Guds vila och vilan som en väntan på fortsättningen i livet, det återkommer i de bibliska texterna. Jag får för mig att många människor värjer sig mot en framtidsbeskrivning som låter så. Den eviga vilan. Det låter minst sagt långtråkigt. Tycker inte ni det också? Ja, de har gjort det här. Då ska man vila sen i en evighet. Vila en stund för att sen hugga tag i någonting igen. Uppgifter och utmaningar är väl en sak. Men vila evigheten igenom, ja, det låter ungefär lika upphetsande som att titta på målarfärg som torkar, tycker jag, om ni ursäktar jämförelsen. Som om det himmelska vore en gigantisk sovsal där alla som inte längre är kvar i livet sover, eller någon slags kosmisk sparritual som ska upprepas igen och igen och igen och igen. Men Bibeln är faktiskt främmande för den sortens utslätning. Det finns texter som talar om döden som en sömn. Men poängen med dem är att de framförallt betonar att vi ska vakna igen. Att dö är förvisso att somna, men det är också att vakna. Som när de första människorna vaknade en gång i paradiset till sin första dag som var en dag av vila. Och vi ska bara ett ögonblick backa tillbaka till den första skapelseveckan, skapelseveckan. Och en för mig bärande tanke, det är att vilan är en del av skapelsen. Alltså den är inte en eftersläng när allting redan var gjort, utan vilan är också skapad av Gud med samma medvetenhet som allt det övriga som Gud skapade. Gud skapade universum på 6 dagar, läser vi. Han intog sin plats i centrum av det skapade på den sjunde dagen. Och om det någonsin har funnits en bild av överflöd, så måste det vara just den här. Tid och rum har fått löpa i separata banor och sen vävts samman igen till en sömlös helhet. Gud har utövat sin skaparmakt till det yttersta. Och så är det som om till sist så stiger konstnären själv in i sitt verk. Och det sista vi hör från Gud under skapelseveckan, det är orden om människan. När han säger, det var mycket gott. Men det slutar inte där. Här gör berättelsen en oväntad gir. Det finns en sak till för Gud att göra. Han slutar inte helt att skapa på den sjunde dagen, utan på den sjunde dagen så skapar han vilan. Så tror jag. Och det där är nog så fruktbart, att se vilan inte som en eftersläng utan som en parallell till den övriga skapelsen. Allt det som liksom sprang ur Guds ord och ur Guds händer. För Gud fyller ju skapelsedagarna med olika sorters liv, och man måste säga med ett mångskiftande liv. Det är mångfald och det är variation. Det är dag och natt, det är afton och morgon, det är kackel och tystnad, det är ofattbart snabba geparder i samma värld som oerhört långsamma sniglar. Där finns plats för både sjusovare och en piggvar när Gud skapar. Och när Gud den sjunde dagen skapar vilan, så gör han den inte livlös, utan han gör den levande, verksam. Den är läkande och den är sinnlig. Och Bibeln påstår att det är mot en sån vila som vi människor är på väg. Vi har en sabbat kvar att vänta. En sabbat som vimlar av liv, men en annan sorts liv. Och den här tanken stämmer så väl med det som jag uppfattar som helheten i Bibelns texter om det eviga livet. Det är den här sortens bilder Jesus själv och Bibelns författare tar. Det är vänner, det är fest, det är mat, det är kärlek, det är återseende, det är sång och det är dans. Och det är inga dåliga fester som tas. Det är ofta bröllopsfester där det dukas vid långa bord. Och Jesus säger att vi en dag ska få äta och dricka med honom i hans rike. Något av det skymtar fram när det talas om att det återstår en sabbat för Guds folk. Det finns ett litet kort samtal i Nya testamentet med en officer i Kafarnaum som jag tycker är underbart. Den här officeren kommer rusande därför att han har en tjänare som är sjuk. Och han har nu fått upp ögonen för Jesus och tror att Jesus kan bota den här tjänaren. Och Jesus är vänlig i mötet med honom och så frågar han den här officeren, vill du att jag ska komma hem och bota tjänaren? Men officeren säger att han är artig och lite försiktig, så han säger nej, men det är alldeles för mycket, inte ska väl jag, säger han, utan det räcker att du säger ett ord, säger han till Jesus, så kommer min tjänare att bli frisk. Och Jesus utbrister som svar på den där kommentaren att det har inte funnits i hela Israel, säger han, en människa med så stark tro som denne. Och precis där så byter Jesus bild. Och så sätter han in det som nu sker med den här tjänaren, officerens tjänare som blir frisk, i ett större sammanhang. Han botar tjänaren där och då. Men här finns en hälsning till alla oss, och jag tror att vi är ganska många som aldrig fick vara med om den sortens under trots att vi bad om det. Här finns en hälsning till alla oss. För när tjänaren går officeren går hem till sin tjänare, då skickar Jesus med honom följande information. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Alltså, vi ska en gång dela bord med Abraham, Isak och Jakob. Och så läser man och tänker, ja men om de går att känna igen och urskilja, så måste väl det vara sanningen om alla oss andra, att vi också ska bli igenkännliga den dagen. Jesus själv förresten gick ju att känna igen efter sin uppståndelse ifrån de döda. Sporrad av det här, som var de första kristnas tro, att talet om evigheten inte bara var ett vackert tal om som skulle trösta och säga att det tar inte riktigt slut när det tar slut. Sporrad av detta skrev Fjodor Dostojevskij i slutet av Bröderna Karamazov en fantastisk mening som man kan upprepa igen och igen. Vi ska stå upp och vi ska träffa varann igen. Överlyckliga kommer vi att berätta för varandra om vad som har hänt. Alltså, den eviga vilan vimlar av liv. Och så undrar om inte den starkaste texten om just detta är den text som Marie läste i inledningen, den i första Korinthierbrevet 15. Vid överlåtelsen i våra begravningar citerar vi alltid några ord ur den där texten. Vi gör det samtidigt som vi lägger tre vita liljor eller liknande blommor på kistlocket vid överlåtelsen. Då läser vi följande ord: det som blir sått förgängligt, det ska uppstå oförgängligt. Det som blir sått föraktat, det ska uppstå i härlighet. Och det som blir sått svagt, det ska uppstå fullt av kraft. Och märk orden som upprepas. Det som blir sått. Alltså, det som ska uppstå är inte något annat än det som blir sått, utan det är snarare någonting förädlat, någonting förvandlat, någonting förhärligat, men det är fortfarande vi. Fast vi är iklädda, som det står i det här textsammanhanget, i någonting nytt, någonting oförgängligt, någonting som är präglat av härlighet, någonting till och med som är fullt av kraft. Och så väljer Paulus att försöka svara på ett par frågor. Och de där frågorna dyker upp ifrån några sadduceer i ett visst sammanhang som inte tror på uppståndelsen. Och det kommer efter ett långt tal som handlar om Jesu egen uppståndelse och som en följd av den om de dödas uppståndelse generellt. Frågorna är: hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Paulus svarar på de där frågorna, men han börjar med att påstå, som Marie läste, att det här är enfaldiga frågor, säger han. Vilken enfaldig fråga. Och med all respekt för Paulus så håller jag inte med honom. Jag tycker att det är fantastiskt viktiga och egentligen ganska självklara frågor. Och hade inte någon frågat så, så hade vi aldrig fått hela det här resonemanget. Alla som har förlorat någon som ni höll väldigt, väldigt kär, vet en sak, och det är att det är precis den här sortens frågor man börjar ställa i sorgen eller förlusten. Det är inte konstigt att Eric Clapton frågar om hans son kommer att känna igen honom och veta vem han är, minnas hans namn i paradisets värld. Jag är inte det minsta förvånad över att det är just kroppen som kommer på tal när man pratar om uppståndelsen. Sorgen är, som ni vet, inte bara en tanke. Sorg är inte en känsla. Att man får ett rus av längtan. Det hör till sorgen, men det är inte sorgen. Sorgen är, om ni frågar mig, en direkt fysisk åkomma. Alltså, armar kan kännas tomma. Händer kan sakna den hand som varje kväll trycktes till ett vardagligt farväl eller sov gott. Det är som om sorgen sitter så mycket i kroppen. Och det där är ganska naturligt. För har man fått nåden, och det är en nåd, att få röra vid en annan människas liv i kärlek, så har man själv i den kontakten vidrörts av någonting som sitter djupare än de djupaste tankeminnen du bär. Det är som om kroppen minns mer ibland än vad tanken gör. Och eftersom det är så, är min poäng att vi skulle aldrig nöja oss som människor med en alltför andlig uppståndelse, om ni ursäktar uttrycket. Alltså att den himmel som vi går till skulle vara trafikerad av andar på något sätt som susar förbi för att sjunga lovsång inför Guds tron. Vilket ju faktiskt också är någonting som behöver en kropp. Det kräver en kropp för att kunna sjunga lovsång. Allt det jag nu rör vid är naturligtvis sånt som inte ryms i mänskliga ord och bilder. Paulus säger det själv. Detta är ett mysterium, skriver han. Men det kan man fastslå. Att kristen tro menar inte så mycket nyandlighet idag menar att människan är en ande som har en själ som bor i en kropp. Det håller inte Bibeln med om. Utan kristen tro har en sammanhållen syn på människan. Och därför säger kristen tro att kroppen ska med i uppståndelsen. Det är inte bara något symboliskt som uppstår. Filipperbrevet 3. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Alltså, den här gamla kroppen ska tydligen med på något sätt. Men den ska genomgå en förvandling. Och förebilden är Jesu förhärligade kropp. Är inte resonemanget som vi hörde i början från första Korintierbrevet 15 om det här lilla fröet som växer upp ett alldeles underbart resonemang? Människan liknas vid frön som sås i jorden, och när dessa frön växer upp i evigheten så läser vi att deras egen art tydligen är bevarad. Varje frö, står det, får sin egen gestalt. Det är det som såddes här som uppstår där. Inget annat, inget utslätat, inget massproducerat. Himlen måste ju på det sättet bli
minst lika osymmetrisk och variationsrik som jorden en gång var. Och även om Jesus svarar på en hypotetisk fråga från några sadduceer om det här med vad som händer när en människa som har varit gift 7 gånger, hugger de till med sadduceerna. Det är ett uppdiktat exempel detta. Vad som händer i evigheten, vem av dessa 7 som kommer att vara gift med den här människan. Även om det då liksom berättas av Jesus att relationer kommer inte vara riktigt likadana i evigheter, utan vi kommer bli som änglar, står det. Så tycks det ändå vara så att det eviga livet inte är tomt på mänskliga relationer. I Uppenbarelseboken 21 står det: den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Alltså himlen beskriven som nära och mänskliga relationer, familjerelationer till och med. Och om hela Guds tanke för mänskligheten, för människan, är personlighet, att man ska bli mer och mer sig själv, att sedan viga sitt liv åt att bygga trofasta och långsiktiga relationer, så vore det väl ytterst märkligt om skaparen har berett allt detta, att han i ett slag skulle upphäva allt det och att våra ansikten plötsligt skulle suddas ut i en evig värld. Och just där så tänker jag så här: kan man istället fundera över detta i termer av förhärligade relationer? Alltså kroppar förhärligas, men att relationerna också går in i en ny dimension som vi inte riktigt kan ta in här. Jag ska sluta med att citera ur, jag tror, det märkligaste och mest originella dogmatisk framställning som har sett dagens ljus i Sverige, som rör precis det här. Och den heter Evangelisk fader vår dyrkan och är skriven av Per Eklund, som var professor i dogmatik i Lund. Han levde 1890 till 1911. Det här är små tunna minnesblad och de är knutna till Martin Luthers katekes. Och när frågan i de där bladen ställs om hur det eviga livet kan upplevas här i timligheten, som man sa då, som väl är vanligheten, så är det primära svaret följande: att det upplevs i små glada barns lek, svarar han, professorn i dogmatik. Bilden är egentligen fullständigt genial. För om lek kan man säga mycket, men man kan säga 3 saker. För det första, den uttrycker en omedelbar glädje. Det är roligt att vara med och vara till i leken. För det andra, i leken går man ju in i nya roller utan att för ett ögonblick upphöra att vara den jag egentligen är. Man kan gå in och ut i rollen och sig själv under leken precis som man behagar. Och det tredje är att leken ur produktionssynpunkt inte tjänar någonting till. Och det är det som gör leken så fantastisk. Den här enkla aspekten på livet kommer lätt i skymundan i ett samhälle där nyttoaspekter väger alldeles för tungt. Men den kommer inte i skymundan i Bibeln, vilket är intressant. Där är de spontana livsyttringarna någonting som inte är till för att betrakta och avbilda först och främst, utan alla spontana livsyttringar är egentligen en pågående lovsång, ett slags föregripande av det eviga livet. I alla de yttringarna ser vi det är någonting åt det här hållet det ska bli. Det är så här det kommer att bli. Skogen, havet, Floderna, soluppgångarna uppfattas som en pågående lovsång till skaparen. Och Eklund menar att den man som blir botad av Jesus och som tar sin säng och går hem, skriver han, han är mest att likna vid en porlande bäck. Och jag älskar den formuleringen. Ingen beräkning, ingenting att sätta i system, bara en alldeles spontan livsyttring. Samma glädje som yttrar sig i ett barns lek. Den som satte mig på spåret till den här gamla boken av Eklund, det var Lundateologen Gustav Wingren. Jag besökte honom för några år sedan. Han är död sedan några år tillbaka. Jag besökte honom i hans hem i Lund och satt och pratade med honom en dag. Han var gift med journalisten och publicisten Greta Hofsten, och deras liv var så intressant därför att Gustav Wingren lämnade kyrkan i protest mot att kvinnor inte kunde vigas till präster då. Han lämnade kyrkan, och i dörren ut från kyrkan så mötte han sin livskamrat Greta Hofsten som hade kommit till tro och ville bli en del av kyrkan. Hon gick in och han gick ut, och de förde en fantastisk samtalsväxling genom sitt liv, de där båda. I sin bok Credo kommenterar han den där tanken om barnens lek, och jag citerar: ett barns lek betraktad som en overtyr till det eviga livets lovsång är den bästa illustrationen till den gemenskap det här är fråga om. En gemenskap utan lagtvång. Leken är öppen för alla. Den bryter igenom familjeband och rasgränser. Och den gör så utan att för den skull krossa familjen. Den är bara att lyssna. Vidare, rikare och mer elastisk. Om man tänker så, så finns, trots att Bibelns tal om himlen är fylld av mångskiftande bilder som ibland är svåra att få ihop, så finns det faktiskt gemensamma nämnare här i många av de skildringarna. Någon lever vidare utan att leva separat. Här finns kören med de skiftande stämmorna och rösterna. Här finns vetekornet och den stora skörden. Här finns kroppen och här finns lemmarna. Någon lever utan att leva separat. Och just där anar vi också att det eviga livet handlar om mer än egen privat salighet. Varje människa är en röst i en stor kör, i en sjungande kropp. Och lovsången är en ständigt förnyande känsla. Inte lovsång som ett ständigt upprepande, utan som något kreativt utvecklande som i evighet ska lyfta himlarna vidare. Det återstår en sabbatsvila för Guds folk. Och i de första människornas liv var den vilan, vilodagen, den första dagen. Det var då allt sammans började. Och så tänker jag om den eviga vilan. Den är början på någonting som ingen av oss kan greppa. Vi kan inte föreställa oss. Men en sak tycker jag går igenom Bibelns texter, och det är att den eviga vilan är inte ett tomt, kalt, tyst rum, utan den vimlar av liv. Och därför ska det bli spännande att få vara med om det när den dagen kommer. Låt oss be.